jag tycker man strävar så mycket efter de här explosiva, lyckliga ögonblicken att det nästan blir något sorgligt i det. Alltså för att man förstår ju att så kan ju livet inte se ut. Alltså den där känslan har jag lite alltid haft i mig på något sätt. Alltså inte så mycket att jag är deppig utan liksom att jag pendlar mellan att vara i lycka och att se på den utifrån på något sätt.
Min bleka kind är svart av smink, har hela huset sova tungt. Finns inget jag behöver som är någon annanstans. Jag skulle kunna dö nu med kinden mot din hals.
Välkomna till ett möte med den svenska popdrottningen Veronica Maggio efter festernas och alla brustna hjärtans tolk. Det ska bli ett samtal som fokuserar på hennes texter där mycket handlar om vemod och kärlek som tar slut. Och talar man vemod är den här 9 år gamla Hela huset en nyckellåt med Håkan Hellström som gästande röst. Känslan av vemod efter en riktigt fin fest.
Ja, den sammanfattar verkligen den känslan på något sätt. Att allting är fantastiskt, men det enda man kan tänka på när man sitter där liksom mot ljus, det är att snart kommer det bli kallt och alla måste gå in. Så när jag höll på att planera mitt bröllop så tänkte jag mitt i liksom planerandet att så här, det här blir så himla bra, vad tråkigt att det ska ta slut. Alltså innan det ens hade hänt.
Jag heter Thomas Jansson och det här är Veronica Maggio. Allt är för bra nu.
Allt är för bra nu. Går runt i t-shirt och är trött. Sitter på piano mellan flask och glas och fimpar. Blundar tills jag skymtar lika då jag vet. Allt är för bra nu. Allt är bra nu.
Stockholm i maj 2022. Pandemin känns som ett minne blott. Ingen använder ansiktsmask och Veronica Maggio förbereder sig för både sommarturné och skivsläpp. Det handlar om hennes 7:e album med den Maggio-typiska titeln. Och som vanligt händer det något hemskt. Jag har fått en timme intervjutid med start klockan 10. Sen ska hon repa för skivans releasefest. Men tidtabellen spricker direkt. Hon är 15 minuter sen.
Hej, förlåt, hej. Jag är sen. Vad har vårt kortege i hela stan?
Det visar sig vara Sauli Niinistös fel.
Det var ett statsbesök eller någonting.
Niinistös besök i Stockholm har satt upp och ner på förmiddagstrafiken. Men då vi sen kommer igång bjuder hon på 90 minuter istället för 60. Och är precis den uppriktiga, direkta, personliga människa som jag har lärt känna från skivorna. Någon som ständigt är ett med sina texter. Det känslomässiga framom det tekniskt perfekta kastar jag fram som idé. Och det är en formulering hon känner igen sig i.
Jag kan ibland många gånger hellre ta en tagning som vi kanske spelade in med en lite sämre mikrofon eller som inte är riktigt, ja men du vet, bara för att man vill ha den där tagningen där det kändes som att jag menade det på riktigt. Så det, jag får liksom känslan av att det ändå tar sig igenom, att det är viktigt för mig andra människor också, inte bara för en själv.
Så det lyssnar du efter själv också?
Ja, väldigt noga. Jag sitter alltid där och bara, den, inte den, nej, inte den, den. Alltså, man hör precis vilken det ska vara. Bara.
Men nu var det texterna vi skulle prata om. Och då börjar vi från början med en ung Veronica Maggio som har många bollar i luften i jakten på ett skivkontrakt. Hon skriver egna texter på engelska, men hoppar också på ett projekt där hon sjunger på svenska med texter som någon annan har skrivit. Det är slutligen den bollen som leder till ett skivkontrakt och debutskivan Vatten och bröd 2006. När det sen blir aktuellt med en uppföljning, det som 2 år senare blir och vinnaren är, då bestämmer hon sig för att börja skriva egna texter också på svenska.
det var ju lite så att första skivan var någon sorts kul projekt bara som jag hade. Jag skrev en massa olika saker samtidigt. Men allt var på engelska med olika producenter liksom. Och just det projektet var på svenska. Och där var det en annan person som skrevs. Och jag visste inte att det skulle liksom vara det som jag fick ett skivkontrakt med. Utan det var bara ett i mängden av grejer jag höll på med just då. Men sen när det visade sig att folk tydligen gillade när jag sjöng på svenska, så var det som att jag bara, okej, ja, men då får jag väl försöka skriva på svenska då också. Och Oskar Lindros, som jag gjorde den, alltså skiva två med, han var väldigt sådär, det är klart, du får bara skriva, du kan ju prata, du kan ju sjunga, du kan ju skriva texter, nu får du bara tänka om här nu, sluta larva dig. Så då gjorde jag det liksom och bara kastade mig ut. Och ja, det gick ju faktiskt bra.
Du hade skrivit mycket på engelska för det här byta språk. Hur...
Nej, det var jag kommer ihåg att det var väldigt svårt. Alltså, det tog otroligt mycket tid.
För att?
Jag vet inte. Jag och Oskar Lindros var ju också ett par då. Och jag minns att han var så otroligt irriterad på mig för att jag var så långsam. Och att jag liksom... han satt och jobbade med produktionen och sa, nu får du gå hem och skriva den här texten. Och liksom låg där på golvet i köket och bara, tyckte så synd om mig själv och höll på. Och han ringde liksom och var så här, hur har det gått nu då? Jag bara, jag vet inte, jag har skrivit en halv vers. Alltså, jag gick runt och jag försökte med allt. Jag gick i någon park och jag drack ett glas vin och jag satt på café. Och du vet så här, jag liksom stod på huvudet. Alltså det var verkligen, visste liksom inte hur jag skulle få igång någon sorts kreativ process. Det var, och jag tyckte alla ord lät dumma. Alltså jag strök allting 1000 gånger. Och sen blev jag liksom kompis med den där känslan av att något som låter lite dumt kanske egentligen är ganska bra. Alltså för att det känns. Så då liksom började jag omvärdera min egen magkänsla. Och då fick jag någon sorts flyt liksom.
Så du har också sagt att du skriver ärligare, eller efter Och kvinnan är, så började du skriva ärligare texter.
Ja, men det tycker jag.
Vad menar du då med ärligare?
Jag menar att när jag skrev Och vinnaren är, då var det ofta som jag bara, nej men vänta, den här meningen kan jag inte ha kvar. Då kanske han förstår att jag skriver det här om honom, eller ah, nej, nu är det för uppenbart. Alltså jag trodde liksom att folk skulle förstå precis vad låtarna handlade om. Och jag var väldigt orolig för att någon skulle tycka att texterna pekade på att jag var liksom lite stökig, eller att jag var lite si eller lite så. Alltså jag var liksom väldigt mycket så här en duktig flicka. Ville vara en duktig flicka utåt. Sen kunde jag vara hur stökig som helst när ingen såg mig. Men ja, så jag städade liksom texterna. Men sen, och det har väl alltid varit ett problem jag har haft. Liksom, att jag måste städa när folk ska komma på besök typ. Men sen försökte jag verkligen att sluta med det. Skiva 3, 4 och 5. Och ja.
Och du lyckades uppenbarligen.
Ja, men jag kan fortfarande tycka att jag städar lite. Liksom.
Hur mycket relaterar du själv idag till ditt gamla material?
Alltså, jag har ju liksom ingenting emot det gamla. Men det har blivit så att vi aldrig spelar några låtar från... Om första skivan skrev jag ingen text på. Så att, ja. Men vi spelar aldrig några låtar från den skivan. Och vi spelar inte heller några låtar från den här Och vinnaren är. Ja, det är väl från skiva 3. Det är väl där jag känner att jag kan börja. Liksom. Mm.
Skiva 3 som Veronica Maggio talar om är Satan i gatan från 2011. Hennes genombrottsskiva som ligger på den svenska försäljningslistan i 53 veckor och inleds med titelsången. En Maggio-text som är lite annorlunda eftersom den innehåller något för henne så ovanligt som en svordom.
Minns bara allt är bra, allt som har dött.
det var ju verkligen något som vi bara lite slarvigt döpte demon till det. Bara för att det var kul. Jag kan inte ens komma ihåg om det var jag eller Christian som sa, ja, nu ska den heta Satan i gatan. Alltså, så det var väldigt så skämtsamt sagt. Och sen så lät det liksom så bra, så vi kunde inte byta det. Men det där har jag också funderat på. Jag gillar inte när folk svär för mycket. För det blir liksom, det tappar all sin mening på något sätt. Det är liksom en genväg till att få någonting att kännas. Och jag gillar inte genvägar. Så jag tycker man får bara använda det sparsamt. Om man verkligen vill svära så får man göra det. Men inte bara för att få effekt. Alltså på ett lätt sätt. Det blir liksom lite billigt tycker jag.
Du har inte gjort det så... Är det så att det finns en annan låt eller?
Ja, jag sjunger vad spelar för jävla roll. Sjunger på ett ställe.
Ja, det är inte så farligt.
Det är inte så farligt.
Nej. En annan sak som jag känner att du alltid har haft när du skriver texter fortfarande, att du börjar med den här snabba bilden, att liksom fokusera på inte ett ögonblick, ja kanske också ett ögonblick, men också en plats eller en känsla som snabbt ska
etableras.
Exakt, för att få ramen för det som sen följer. Hur kom du fram till att det är så du vill beskriva dina texter?
Ja, men jag älskar liksom att hamna mitt i situationen. Jag är ganska otålig av mig liksom. Och det som ofta kommer till mig, alltså det jag ofta kommer på först i en text är liksom första meningen. Så den är ofta innehåller liksom kärnan av låten. Det är helt rätt analys av dig. Så det bara blir så av sig själv, för jag gillar att hoppa rakt in i handlingen. Jag älskar också filmer där man liksom klipps rakt in i handlingen. Så då skriver jag lite så själv. Ja, det är inte så mycket en uttänkt strategi.
Men det är alltid för första meningen som kommer först.
Jag börjar aldrig med refrängen. Jag börjar alltid med vers.
Men hur går processen sen?
Ja, det går ganska fort att skriva ner ett så här slarvigt skelett av en text liksom. Och då är det verkligen så här, man känner att man är någonting på spåren. Och om man stoppar då så är det som att allt bara försvinner. Alltså lite som att vakna från en dröm och så kommer man ihåg den en liten stund och sen är den borta. Så då måste jag liksom direkt få ner, även om det blir fel och lite fult och kanske inte så poetiskt, så måste jag direkt få ner tanken och idén och liksom det köttiga. Så är det verkligen. Att om jag får en idé så bara måste jag skriva ner den direkt. Och jag blir jätteirriterad när någon pratar med mig. Och liksom, och sen när jag väl har fått ner det där, då kan jag hålla på och pilla. Och liksom, ja, då kan man störa mig hur mycket som helst.
Den här regeln att aldrig börja med refrängen har Veronica Maggio brutit mot en enda gång. Det var när hon skrev hitlåten från samma skiva, Jag kommer. Och då blev det förstås problem. Den texten måste skrivas om väldigt många gånger.
Problemet tror jag var att vi skrev refrängen först. alltså att den där refrängen redan fanns liksom.
Så det var undantaget som bekräftade, just så här, det aldrig händer.
Exakt. Ja, det här är ju verkligen undantaget som bekräftar regeln, och därför blev det också svårt, för att den var baserad på att jag bara tyckte det här, jag kommer i hissen i hallen, att det var så roligt liksom, men det fanns egentligen ingen film i mitt huvud. Och då var jag liksom tvungen att leta reda på en plats där det här hände i mitt riktiga liv liksom. Och så till slut så hittade jag det scenariot. Men först så hade jag bara en massa jobbiga texter om tid och stress. Och, ja, jag vet inte. De bottnade inte i någonting liksom. Mm.
Så det är så du jobbar också. Det måste finnas en relation till någonting i ditt liv.
Ja, annars blir det liksom bara ord. Det är så tråkigt tycker jag. I taxitrappen i hissen i hallen jag faller.
Det måste finnas en relation till hennes eget liv för att texten ska få liv, säger hon. Och det betyder också något när hon själv ger liv åt låtarna live. Jag minns fortfarande mitt första konsertmöte med henne. Det var Åbofestivalen Ruisrock 2014 med ett fullpackat tält där alla sjöng med i hennes sånger. Hon skrattar till när jag berättar om det och tillägger att det är så speciellt när finlandssvenskar sjunger med, för att det låter annorlunda än i Sverige. Allt är rätt, skrev jag i min recension den gången. Och Veronica Maggio spelar med sin charm utan att alls verka beräknande. Det var det som fick mig att sen söka upp hennes skivor. Det där uppriktigt genuina och verkliga i hennes röst. Och så fastnade jag snabbt för hennes vemod på en hel rad av låtarna på just Satan i gatan. Som den sköra, vackra break-up-låten Snälla bli min. Jag kan inte prata med dig när du tittar bort. Snälla ge mig 2 sekunder innan du ger upp.
Jag kan inte prata med dig när du tittar bort. Snälla ge mig 2 sekunder innan du ger upp. Kan vi inte vara nära bara? Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå. Jag vill hinna säga allting innan jag ska gå. Älskling vänta, får jag bara sitta bredvid dig? Det var han som ville kyssa mig.
Ja men den är väl bara liksom en ögonblicksbild. Jag ville skriva en så här, en realtids låt om att göra slut bara, och den där så här veliga känslan att det kan infinna sig ett sånt där konstigt velande, ett läge där man vet att man att det inte funkar, man vet att man har bestämt sig men att man ändå liksom går där i sina vanliga spår och sätter på sig skorna, ska jag gå in igen, nej det här går inte, alltså precis det där ögonblicket när allt liksom kantrar över och det liksom bara är oåterkalligt och båda till slut vet det. Alltså, jag ville bara försöka så här fånga precis det där lilla ögonblicket. Så det var liksom, ja.
Den är ju också där, nu har vi inte pratat musik alls, men just i det här sammanhanget så den är ju så oerhört kör. Det kan lätt bli fel också, tänker jag. Så hur jobbar ni? Minns du hur ni samarbetade?
Ja, men ackorden kom först. Och sen så hade jag dem liksom som ett mantra i mina lurar. Och bara började se det där scenariot framför mig. Och skrev texten ganska fort. Liksom. Så det var liksom ackorden som fick igång processen. Så tycker jag det ofta att det är. Att någon annan spelar en fin ackordsföljd och då slår det an någonting. Och så kom jag på en idé.
Du tar bort min hand ifrån din arm och flyttar bort. Ingenting jag säger spelar längre någon roll. Och ställer mig i hallen tills jag fattar vad som hänt. Får jag ens ha kvar dig som min vän? Knyter mina skor och går tillbaka in igen. Och sitter här på sängen tills du ber mig att gå hem. Letar efter och säga som kan ändra allt. Något mer än det jag redan sagt. Snälla bli min igen. När jag låter få som i en film. Snälla bli min igen. Låt mig få kvar.
Snälla bli min från 2011. Två år senare kom fjärde skivan Handen i fickan fast jag bryr mig, som låg på den svenska försäljningslistan i otroliga 225 veckor. På den skivan finns låten Hela huset som inledde det här programmet, men också en låt med Finlands koppling. Jag lovar utspela sig på en Sverigebåt, eller Finlandsfärja som man kallar det i Sverige. Det gungar fastän vi står stilla, står kvar i hamnen och mår illa. Spelautomaterna har slocknat, de städar hytterna och dammtorkar.
Nej, men den kom väl till dels för att vi hade åkt Finlands färja och varit där och spelat. Och sen så, jag kommer ihåg när vi skrev den skivan så hade vi en studio som liksom med fönster för en gångs skull. Det har jag nästan aldrig haft. Och då blickade man liksom ut över hamnen. Så då började jag tänka på den gången när vi åkte Finlands färja. Och sen ville jag liksom skriva någon sorts, ja men en låt också med lite humor på något sätt. Tyckte det var kul. Det var ett sånt ord där liksom, att sjunga ordet dammtorkar, det gör mig liksom glad. För jag känner att det har jag inte hört. Och det har jag inte gjort förut.
Den låttexten är en av många som finns tryckta i boken Allt är för bra nu från 2017. 58 låttexter, ett hundratal fotografier och många historier om hur texterna har kommit till. Och boken inleds direkt med några personliga rader. Jag har alltid varit på min vakt, otroligt privat, nästan hemlighetsfull. Vissa kallar det för integritet, men det är nog mest bara rädsla. Jag ber henne utveckla resonemanget.
Ja, men det är nog sant för mig på många sätt. Men dels att jag alltid har känt att så här, ja, men just den här grejen med att jag ser ofta situationer utifrån. Att jag känner att jag är någon sorts, någon som tittar på liksom. Och att ibland så har jag känt att så här, hoppas ingen märker att jag bara står här och tittar. Alltså att jag känns som en misstänkt figur liksom. Och det har också skapat en känsla i mig som att liksom det som pågår inuti mig kanske skulle vara annorlunda eller fult eller konstigt eller lite för mänskligt. Eller förstår du vad jag menar? Så tror jag väldigt många människor känner. Jag tror inte att jag är unik på något sätt. Men ibland dyker ändå den där känslan upp att jag måste vara på min vakt och inte visa för andra människor vad som pågår här inne. För att då skulle de säkert tycka att jag var konstig. Alltså, så den känslan har jag alltid haft i mig bara. Ja, det är nog därifrån det kommer.
Hur går det här ihop med popmedia och rollen som popdrottning? Popmedia utgår ifrån att hela du ska finnas där.
Jag vet.
Och man får plocka precis vad man vill.
Ja, det där är en kamp tycker jag. För jag är ju tyvärr som att jag vill plisa, alltså att jag vill vara till lags. Så då vill jag vill ju vara mitt punkigaste jag. Och liksom, kolla här vad spännande och intressant jag är. Men samtidigt vill jag inte berätta allt om mig själv. Så då är det som att det finns någon sorts dragkamp däremellan hela tiden. Och jag tror jag vill lite för mycket. Jag vill både att min mamma ska kunna läsa om mig och känna sig stolt och visa sina väninnor och tänka att min dotter är så duktig. Och samtidigt så vill jag att folk ska förstå att jag minsann inte är så himla snäll och väluppfostrad efter 12 på kvällen. Alltså så det finns ju en motsättning i det. Och båda sakerna är ju på ett sätt sanna.
Hur har du lärt dig navigera det?
Det har jag nog inte. Alltså jag försöker fortfarande liksom. Ibland kan jag känna att jag går och lägger mig på kvällen och är helt slut. För att man har försökt vara så otroligt många olika människor under en och samma dag. Liksom. Man vill vara en jättebra mamma, en bra flickvän, en bra... liksom en bra popstjärna, en bra medborgare och samtidigt liksom stökig och rolig och släcka lampan sist. Alltså det, ja, det går inte att vara de där sakerna. Nej. Varje dag, men ja, man får dela in sig själv i olika fack nästan. Om du,
du börjar klara det?
Ja, både ja och nej. Snarare är det väl så att jag vill klara av att sluta försöka vara alla de där. Alltså bara vara de som jag tycker är roliga. Och stå för dem.
Och så är vi framme vid det senaste albumet från 2022. Och som vanligt händer det något hemskt som inleds med ett kort stråkarrangemang.
Den här nya skivans texter nu, om jag börjar med att fråga om du själv har några nyckelmeningar, sådana här one-liners som för dig är speciella? Eller?
Oh, ja, det har jag såklart, men när jag inte har dem framför mig så kommer jag inte riktigt på.
Om du minns låtar så har jag dem utprintade här allihop.
Ja, och får jag titta? För att jag är så himla dålig på liksom...
Ja, ja.
Di-di-di-di. Oh, vad svårt.
Jag vet, förlåt.
Nej, gud. Alltså det är roligt att prata om texterna, det får man ju sällan göra. Det är så svårt när man tycker liksom att så här, det där blev ju bra, men sen när man ska läsa upp det så bara, ja, var det så himla fantastiskt. Ja, men till exempel Daddy Issues, där tycker jag... Nej, men jag gillade stämningen som jag fick till i refrängen på Daddy Issues. Alltså, jag säger ja till vad som helst, brukar aldrig hinna tänka på det. Jag säger nej till vem jag vill, det är inte logiskt, jag förstår det. Står utanför mig själv och tittar på röken. Ja, men hela den, vad heter det, refrängen.
Kan du utveckla det?
Ja, men jag tyckte den blev... För en gångs skull så gjorde jag inte mig själv till ett offer, utan att det var liksom... Mer att jag säger att så här, nu är det slut på tramset. Jag kan inte skylla på några, på något liksom psykologiskt, några daddy issues eller några liksom, jag tar ansvar och så här, jag har andra att tänka på nu och ja, jag vet inte, att jag såg mig själv lite i ett annat ljus på något sätt. Inte alltid bara, åh, här sitter jag och stackars mig. Alla är så dumma.
Det låter som att någonting har hänt i ditt textskrivande. Jag menar, att vara 40 är inte samma som att vara 25.
Exakt, verkligen.
Att du tänker annorlunda, skriver annorlunda. Att...
Ja, men det är väl att man liksom kan vara lite trött på det där. På det jaget som tycker synd om sig själv. Att jag försöker liksom hitta en annan vinkel utan att skriva präktiga och liksom duktiga texter. För det, man vill ju hamna på en plats där man kan skriva, det är kanske att sikta lite för högt, men texter som är liksom both sides now. Alltså att man ser saker ur ett större perspektiv, men utan att det blir liksom präktigt och tråkigt. Jag säger ja till vad som helst. Brukar aldrig hinna tänka på det. Jag säger nej till vem jag vill. Det är inte logiskt, jag förstår det. Står utanför mig själv och tittar på. Röken skingrar söta vinden i en missfinnen där står. Jag har fler än mig själv att tänka på. Ingen där är issues kvar.
En annan sak som jag har reagerat på när jag har plöjt igenom intervjuer med dig är ju att så mycket ska vara på något sätt färgat av skoj. Det ska vara lätt och cool, och alternativt så vill man jättegärna prata om ditt personliga kärleksliv.
Okej, okay, ja.
Känner du själv så, eller är det nu jag som övertolkar det?
Jo, lite grann är det väl så. Men jag har väl bjudit in till det genom att sjunga så mycket om kärlek, antar jag. Så att folk känner att de har någon sorts insyn i mitt kärleksliv.
Men du sa, nämligen då jag sa att det där att jag vill prata mycket om texterna, sa du att ja, det får du sällan göra.
Nej, det får man ju aldrig göra.
Är det sant?
Verkligen sant, ja. Jag känner att oftast att folk knappt har läst det. Alltså, ja, och då blir det ju mycket liksom... Det jag brukar få prata om är hur känns det att ha barn och familj och vara gift och hålla på med musik? Hur känns det att inte vara 25 och hålla på med musik? Ja, men alltså, så, den typen av saker brukar jag få prata om.
Ja, jag blir så deprimerad. Och så ska du tycka att det är kul.
Ja, men det tycker jag inte är kul, såklart. Men ja, och så tycker ju folk att det är vansinnigt roligt med liksom att fråga om vardagliga saker. Som om det kunde vara på något annat sätt än att jag är en vanlig person. Men det är lite så här, ja, men om du ska ordna barnkalas, är du där då? Eller liksom, ja, det är klart att jag är det. Men varför ska vi prata om barnkalas? Du vet väl lika väl som jag hur det är att vara på barnkalas. Alltså, ja, sådana saker liksom, ja.
Det finns ett tema som jag har väntat med. Ålder. På Veronica Maggios konserter har jag känt mig dubbelt äldre än medelåldern, minst, och ändå kunnat relatera till det känslor hon beskriver. Det handlar förstås om hennes närvaro som får mig att känna att det är på riktigt. Hur klyschigt det än låter är det just så det känns. Om man som människa tillåter sig att göra det, så bär man alltid med sig åren som gått. Ungdomsåren, hjärtesorgerna och efterfesterna och ögonblick man inte vill glömma. Stunder av förväntan och längtan. Ögonblick som definierar den man är och som man kanske gärna håller kvar och återvänder till också långt senare. Tillsammans med exempelvis machotexter. När jag sen börjar prata om det ler hon och säger att jag nog ryms med trots min ålder och skrattar sen när jag citerar några rader ur Var är du? Jag borde ge mig, men jag är för envis och lite för gammal för att bli någon annan. Och då har Veronica Maggio ändå bara nyss fyllt 40.
Jag borde ge mig, men är för envis och lite för gammal.
Tänker man så när man är 40 ren?
Ja,
för
precis.
För att bli någon annan.
Jag har nog haft lite av en sån åldersnoja. Alltså just 40 känns ju som en någon sorts, ja, det är ändå någonting. Och jag inser att det är väldigt många, eller det är klart att jag kan förändras många gånger till. Eller det hoppas jag i alla fall. Men vissa grejer känns ju väldigt så där cementerade.
Mm, vänta tills du blir 50.
Ja.
40 känns så där väldigt skönt.
Ja, tycker du det? Ja, vad kul, vad skönt. Ja, jag får vara lite ung i dina ögon helt enkelt. Ja.
Men det där.
Nej, men jag tänker att det egentligen är liksom, det borde vara mer självklart för alla människor att man får bära alla de där åldrarna med sig hela tiden. Alltså det är sånt otroligt fokus som du sa innan på att, men vi är mellan 30 och 35, vi gör bara så här. Vi är mellan 15 och 20, vi gör bara så här. Alltså att det är så himla viktigt att definiera och att det också är, det är nästan farligt och fel om man är kvar i det där för länge. Och har det blivit tragiskt nu? Eller är det, alltså, ja, men det vet ju alla också att popbranschen och popmusiken, den ska vara ung och kännas ung. Och liksom, gamla ska ge plats åt nya hela tiden. Och, ja, jag vet inte, det är liksom, jag tänker att det på något sätt borde finnas plats för att vara lite fler åldrar samtidigt. Det är också väldigt uppdelat ju på, ja, men på restauranger och klubbar och vilka ställen får vilken ålder vara på. Och så här känner man sig gammal, här känner man sig ung. Alltså att det, så det känns som att vi lever våra liv i små ålderskorridorer liksom.
Så är det dags att avsluta samtalet med Veronica Maggio. Då kunde det handla om att arrangörerna i Hangö inhiberar hennes enda spelning i Finland sommaren 2022. Eller om det här med att hon är den första artisten som med svenska texter har streamats 1 miljard gånger på Spotify. Men nu ska vi hålla oss kvar vid texterna och ta ännu ett exempel från nya skivan. Var som helst, när som helst, som igen inleds med ett snabbt etablerande av en plats och en stämning. Jag ser ett dansgolv 23:30, utan musik, utan liv. Ställe är halvfullt, stedljus, ingen publik, bara vi. Vemod igen och en stark längtan efter att vara någon annanstans.
Jo, exakt. Och också att det så att ibland kan jag känna att folk i mina kretsar och i våran tid och i den här stan. Det är också dagsform såklart. Men att det kan vara lite sådär, man vill uppnå något fantastiskt, något speciellt. Att folk är lite blasé och liksom, man kan stå där i den vippigaste av vippvärldar och ändå känna, men var är nästa nivå? Alltså, vad är det här allt liksom? Att man nästan hellre vill vara på någon plats där det inte är lika städat och uppstyrt. Alltså att man längtar till någonting lite mer så här smutsigt och spontant. Och man vill alltid vara någon annanstans än där man är, helt enkelt. Man vill alltid smita ut någon bakväg och liksom hamna någonstans där man, som man inte kan föreställa sig. Förstår du vad jag menar? Så det är väl lite den känslan jag beskriver, tror jag.
Det här var ett program med Sveriges popdrottning Veronica Maggio. Jag heter Thomas Jansson och det här är Var som helst, när som helst.